Välkommen med till slaget efter 12 idag. Jag heter Ann-Charlotte Åkerholm och idag blir det en debatt om den akuta situationen som råder inom dagvården i Helsingfors. Med mig här i studion har jag lokalpolitikerna Martina Harms-Aalto från SFP och Ted Apter från Samlingspartiet. Och så har jag Helsingfors föräldern Markus Andersén samt Marika Sorja som har jobbat på flera daghem i Helsingfors och också är Helsingfors förälder. Och Marika Sorja har då Sannfinländarnas partibok. Ja, det råder alltså akut personalbrist på daghemmen i Helsingfors och läget är så pass illa att staden nu i januari har varit tvungen att erbjuda dagvård på finska till hälften av alla svenskspråkiga barn som söker dagisplats. Marika Sorja, du är en av dem som har varit anställd på dessa daghem i mer än 5 år. Du jobbar numera i riksdagen. Vad tänker du när du hör det här?
Jag är inte alls överraskad över den här situationen. Jag har jobbat så senast nu i början av förra året har jag jobbat på svensk dagis i Helsingfors. Och ändå var det mycket klart att det kommer inte att bli bättre utan tvärtom. Bara kommer att försämras hela tiden den här situationen.
Vad säger du som Markus Andersén som har haft barn på dagis? Du har nu just, dina barn har kommit över den här dagisåldern. Vad säger du när du lyssnar på det här?
Ja, som sagt, jag är inte det helt otippat. Det vi noterade att vi hade barn på sammanlagt 3 dagis i Helsingfors. Och det där rotationen bland personalen var väldigt stor. Pedagogerna oftast, det var 2 år var det längsta som samma pedagog var på samma ställe. Och sen de här, de som alltså annan personal, så det var också ganska stor rotation på dem. Så på sikt kommer det ju inte att gå ihop.
Mm. No, nu vänder jag mig till politikerna här. Martina Harms-Aalto, fullmäktige ledamot i Helsingfors och medlem i nämnden för fostran och utbildning. En allvarlig och akut kris inom dagvården i landets huvudstad. Hur gick det så här?
Ja, först måste jag kanske rätta och säga att jag är första suppleant i fullmäktige i Helsingfors, men jag sitter ganska ofta på de mötena. Det är inte så viktigt, men somliga kan tycka att det är nog att man inte skyltar fel. Och en liten rättelse, det är alltså hälften av dem som beviljades plats vid årsskifte som nu har erbjudits plats i finska dagisar, inte hälften av alla barn som går i daghem eller får åtnjuta småbarnspedagogik. Jag tror inte att någon är oense med mig och säkert alla andra i den här studion om att den här situationen är en katastrof på många sätt. Men jag tror att det skulle vara jättebra om vi här skulle kunna prata lite om vad eventuellt är de bakomliggande orsakerna till att det är så här. För det är ingen av oss som vill att det ska vara så här. Vi vill ju alla, vi har ju skapat ett samhälle där det är meningen att barn ska gå i dagis. Och, det där, och då är det jätteolyckligt om den strukturen faller ihop för att det inte finns personal.
Mm. Ted Apter, Samlingspartiet, du sitter i samma nämnd för fostran och utbildning och representerar det största partiet i Helsingfors. Hur ser du på läget?
Alltså det är ju inte bra nu. Och det har ju skett sådär på sikt att vi har kommit i den här situationen. Och det finns många saker, sådana trender, så kan man göra det allt svårare på sikt också. Att vi har ett växande andel barn från främmande språk som kommer att göra den belastningen kan man stiga för personalen på offentliga sektorn om vi inte tar i bruk servicesedan modellen också i Helsingfors. Vilket skulle möjliggöra det att vi skulle åtminstone kunna ha en jämligare indelning av både liksom offentliga sektorn och privata sektorn och vi skulle ha en mera regionell spridning av privata sektorns dagis i Helsingfors. Och sen det som jag har förstås hänt här på sikt så har liksom barnantal har ju stigit hittills hela tiden. Nu ser det lite ut som att det skulle eventuellt åtminstone bli på samma nivå eller kanske sjunka neråt. Det är svårt att se hur det kommer att vara på sikt. Men en sak som vi måste ha beaktat ändå är att vi har hela tiden velat höja antalet barn som går till småbarnspedagogik. Och då om vi vill ge den här fostran till dem så måste vi möjliggöra det på riktigt. Och där så tror jag att vi inte har gjort tillräckligt ännu.
Mm. Vi kommer att återkomma till alla de här lösningarna som ni har med er här i studion. Men Marika Sorja, du som har sett verkligheten på daghemmen i Helsingfors, berätta så att vi alla förstår vad det handlar om, verkligheten där, vardagen.
Det vardagarna för pedagoger och barnskötare kan vara den att man är i slutet av dagen så trött att man bara brister i gråt. Vi har sådana situationer att man har varit ensam med 20 barn ute på gården. Det här får man ju inte tala om. Och det är ju tillfälligt. Så det är helt lagligt att tillfälligt lite gå över gränsen av det här 20 barn per vuxen. Men 20 barn ensam på gården, det är för mycket. Sen finns det förskolor där det är en vuxen per arbetstur. Så då är på morgonen någon där i kanske till och med en timme och tar emot barn som kan vara 18 stycken på morgonen. Då när man borde ta emot barn och fråga hur de mår och kommunicera med föräldrar och allt det här. Sen ska man hinna göra allt pappersarbete där mitt emellan. Och det är allting bort från barnen. Och sen har man den här 12 minuters paus per dag. 12 minuter. Så under den här 12 minuterna kan man dessutom ha någon litet barn i famnen där på kaffepausen.
Mm. Har du själv haft dina egna barn på dagis i Helsingfors?
Jo, alla tre har gått i dagis i Helsingfors på allt som allt 4 olika dagisar.
Mm. Så du tycker ändå att det är okej att ha barn på dagis? De tar inte skada av det eller så?
Nej, alltså småbarnspedagogerna och barnskötarna i Helsingfors och säkert i hela landet, så vi gör ju den bästa och vi är ju stolta över vårt yrke. Och de flesta älskar att vara med barn och gör det där för att få den där vardagen att vara den bästa möjliga. Men ibland känns det omöjligt att göra sitt bästa möjliga. Att inte det finns faktiskt jättedålig småbarnspedagogik och det måste man kunna säga ärligt. Mm. Att alltid är det inte det barnens bästa att vara på dagis.
Mm. Martina Harmsalto.
Ja, det där, jag skulle ändå vilja kanske inskärpa här att för sektorn som ansvarar för det här, det vill säga på tjänstemannasidan, så finns det en ledstjärna och det är säkerheten för våra barn. Och det betyder också att man i riktigt allvarliga lägen blir tvungen att till och med ibland inskränka på antingen öppethållningstiderna eller till och med fundera på om man måste stänga ett dagis. Visserligen för väldigt kort period, men så. Säkerheten går naturligtvis först. Det är de enskilda föreståndarna som på plats övervakar det här. Och jag inser till fullo att det inte är lätt. Och jag har själv för visserligen väldigt länge sedan, men dock stått med 20 barn ensam på en dagisgård och tänkt att det här kan inte vara riktigt klokt i en annan stad än Helsingfors. Men det är liksom, det är viktigt att veta att säkerheten är faktiskt den första ledstjärnan.
Mm. Har man måste ta till många sådana här åtgärder nu när det har varit så här?
Inskränkta öppethållningstider, inte hemskt ofta, men dock stängningar av hela avdelningar eller daghem, vad jag vet, inte ännu. Men det har funnits situationer där man faktiskt har blivit tvungen att överväga det. Sen är det ju ännu en sak, och det är det att vikarieläge är oerhört besvärligt på svenska. Eftersom Helsingfors stad använder Seure som skaffar vikarier. Och det är inte alldeles lätt via Seure att få svenskspråkiga eller ens människor som förstår svenska. Det har magiskt nog lyckats genom jättestora insatser att fixa det här ganska långt, men det är jättesvårt att hitta vikarier. Och hela det här dagispusslet i Helsingfors kräver dessutom liksom en vikariebank, eftersom människor också blir normalt flunsiga och sjuka.
Precis. Ted Apter.
Alltså det som Marika just lyfter fram, så det är jätteviktigt att höra det. Men att liksom vissa av de här sakerna så kommer man inte till oss för att vi sitter i en studie och sen hör vi om den då är det jättesvårt att reagera också på dem. För liksom, det där sättet hur den här liksom feedbacken kommer, eller vi läser i tidningarna om någonting som kommer som en anonym grej, så det är svårt att ta ett tur med det om det är liksom inte, om vi inte får veta vilken daghem det handlar om. Men att den där liksom stora biten om att belastningen blir för stor för personalen, så leder just till det här, då har man en högre rotation och då har man svårigheter att rekrytera människor, och sen blir det en ond cirkel. Jag tycker vi är lite i läge att vi kanske håller på liksom att ändra på att det inte är en ond cirkel mera, men att det kommer att ta tid för vi kommer över den här akuta delen nu. Vi har höjt på löner, men vi har också höjt på antalet dagisplatser drastiskt mycket i Helsingfors under senaste åren. Vi talar om flera tusen dagisplatser. Och då när liksom utgångsläget har varit det att vi har inte kanske räknat med att vi behöver så mycket personal om enstaka år. Så det är jättesvårt att fixa det på kort sikt. Att vi har inte till exempel tillräckligt mycket platser för barnskötare inom huvudstadsregionen som skolas in. Och det är något som vi skulle vilja ändra på. Vi försöker kolla om praktikum ska kunna få rätten att utbilda barnskötare. Om vi får det dit så tar det förstås sin tid för att då börjar komma barnskötare därifrån. Det skulle vara ett sätt hur vi skulle kunna börja liksom på sätt och vis underlätta nuläget.
Mm. Vi återkommer strax till den här utbildningsfrågan. Jag vill gärna ännu fråga Markus Andersén här som är egenskap av föräldrar och skattebetalare med här i studion. Vad tänker du på när du hör den här diskussionen här om så att säga den verklighet som man ser på dagisar som personal och den verklighet som man ser i nämnden?
Situationen är säkert jättesvår med tanke på att som sagt det finns fler barn och föräldrarna har rimligtvis också liksom växande krav. Plus att det kanske inte finns tillräckligt med resurser. Det som jag kanske skulle vilja lyfta fram här är det att den här liksom, ska jag säga, ledarskapet i den mån att vi har haft förmånen att följa med olika föreståndare. Vi har haft barnen på såna dagis där det är en föreståndare för sig nu 4-5 dagis. Eller enheter och kallar dem vad de. Men det är jättestor skillnad på hur allting fungerar och det verkar vara avhängigt den här liksom föreståndarens förmåga att styra upp det. Alltså helt fundamentala ledarskapskunskaper. Och på de dagisar där det har varit en samma kunniga ledare en lång tid så finns det väldigt fungerande strukturer. Sen där var det inte har varit så har man klart märkt det för att det leder till att pedagogerna roterar och det leder till att barnskötarna inte heller trivs där. Så liksom det där ledarskapet skulle jag nog lyfta fram så här som en enskild förälder att det är någonting man borde satsa på där.
Precis. Marika Sorja, du viftar här. Vad handlar det om utbildningen?
Ja, det här med att jag är själv utbildad i praktikum på läroavtal. Och det skulle jag säga att det är någonting som absolut borde göras mera och ja. Få startplatser mera i sån här program. Att hälsningar till er.
Ja, det finns de facto en hel del och kommer mera.
Det borde komma mera. Samma med pedagoger. Att nu så börjar i höst så börjar den här att man kan från barnskötare bli skolad till pedagog med att göra arbete samtidigt. Och det var superfint, men bara 20 startplatser. Och det fanns ändå sökande massor, nästan från varje dag hem i Helsingfors vet jag kollegor som sökte dit. Att det finns stort behov och det finns liksom en hel del folk som skulle vilja. För det betyder det att man inte behöver studera på heltid och få den där 300 euro i månaden utan man kan jobba sen samtidigt. Så det passar till sådana personer som har barn hemma och som kanske ensamstående mammor och så här, pappor också. Så mera av olika slags skolningsvägar.
Ja. Jag vill liksom undvika att det låter som att man hela tiden skyller ifrån sig och skuffar över det här problemet på någon annans tallrik. Men till exempel de här begynnelseplatserna är ju ingenting som ens de här utbildningsanstalterna själv bestämmer. Utan de bestäms igen av ministeriet. Och ministeriet har någon anledning som inte jag riktigt kommer underfund med. Var det ganska njugt inställda till både då sån här barnledarutbildning här i Neiden på svenska. Och det där och också till startplatser för småbarnspedagoger på universitetet. Och jag förstår inte riktigt den argumentationen eftersom om man tittar i statistiken så är det helt klart att det här behovet kommer inte att minska utan öka. Sen ska man inte heller glömma att dagvårdslagen ju gjorde en ändring i stipulationerna för de här behörigheterna. Vilket betyder att vi behöver mera småbarnspedagoger i de här grupperna. Men samtidigt så är det barnskötare vi för tillfället mest saknar. Det är de vi skulle behöva i jobb.
Tedaktar.
Ja, alltså det är på något sätt svårt att få det fixat på kort sikt, oberoende vad vi än gör. Men det som jag tycker att det är en grej som vi borde tala mer om också, att det finns väldigt proffsiga personer som jobbar i personalen, och sen deras röster, alltså, vi borde få dem också mer fram. Att den här liksom positiva narrativet saknas lite. Vi har, med tanke på varifrån man får dagisplatser, så är det över 95% av dem som får en dagisplats via Helsingfors stad som får det inom det där som en när dagisplats, så de får det inom 30 minuters gång från deras hem. Och de här sakerna alltså på något sätt glöms bort då när vi talar om inomhusproblem och sånt här. Och sen där är ett till problem igen. som vi borde fixa på sätt och vis. Att det är ett mindre dagtraktivt att komma till en dagis och jobba dit om man inte vet att om det är skick, de liksom själva lokaliteterna.
Mm. Ja, man skulle behöva mera narrativ och höra exempel. Vad säger du, Marika Sorja, som har berättelser?
Jag snabbt bara svara på det här att barnskötare, så när man tittar på Helsinki Rekry, just fast nu genast kan man googla på Helsinki Rekry, så jag tittar snabbt att inte en enda fast anställning för barnskötare på svenska och bara kanske en, två på finska. Vi barnskötare har mycket problem med det att vi känner att vi inte uppskattas, utan det är alltid bara pedagogerna som uppskattas. Och det är också en sån sak som gör att vi barnskötare närvårdar, alltså skolade människor som ändå är skolade. Så vi vill ju inte jobba på branschen var man inte uppskattas. Att det är också, om det är bara ett halvtårs jobb, så jag som trebarnsmamma, så absolut att jag inte kan jag ta emot något halvtårs kontrakter, utan jag vill ha fast anställning. Mm. Och det är någonting som Helsingfors har slutat att göra. Att nu i början av året, förra året, så måste föreståndaren på det dagiset som jag började, så hon måste kriga om det, eller slåss för det, att hon fick en fast anställning till mig. Att det var inte alls något automatiskt.
Nej, det här är ett problem som vi vet också. Det här finns ju i andra branscher. Det finns i vårdbranschen precis på samma sätt. Där du kan bli anställd i kedjade kontrakt hur länge som helst. Och det, där. Och det är en sak jag tycker att vi som beslutsfattare definitivt behöver granska lite bättre. Men 20 personer skulle man kunna anställa för den här våren utan att blinka i Helsingfors. På vilken sorts anställningar, det vet jag inte. Men det finns alltså ett akut behov av minst 20 personer.
Mm. Hur är det möjligt att det är så här, att det inte rekryterades, finns inte på rekryteringssidorna, men sen hör man om den här akuta bristen?
Jag tror nog att du hittar dem alla där på de där rekryteringssidorna, men det kommer att ta mig ett liv att förstå mig på hur det där är uppbyggda. Men sen är det ju just också det att mycket handlar det om att det här är också en skara med människor som är i sådana livskeden att de kanske är borta från sina fasta tjänster och det där, och behöver vikarier därför. Och hur är det möjligt att det här har uppstått? Det är liksom lite dit jag skulle vilja att den här diskussionen skulle föras. Och det har ju igen att göra med det att det här är... Idag startar vårdbranschens diskussioner om löneförhöjningar och det där. Och vi vet alla att ett redigt lönelyft för barnskötare och småbarnspedagoger skulle vara oerhört både välkommet och välförtjänt. Och det där, och senast när vi höjde lönerna för småbarnspedagogerna i Helsingfors, vi talar om massor av människor. Det betyder att höjer du lönerna betydande, så blir det liksom en redig grop någonstans. Själv har jag sagt ganska länge att Helsingfors är ändå en av de kommuner i det här landet som klarar sig riktigt, riktigt, riktigt bra ekonomiskt och gör ett överskott varje år. Jag förstår att man inte kan sätta in hela det överskottet i det här, men en del av det kanske.
Mm. Ja, du lyssnar alltså på Slaget efter 12 och vi diskuterar krisen inom dagvården i Helsingfors, där hälften av barnen som har sökt dagisplats på svenska daghem har blivit erbjudna plats på finska daghem nu i årsskiftet. Och i studion har jag med mig Martina Harms-Aalto från SFP och Ted Apter från Samlingspartiet från Helsingfors stadsida och Marika Sorja, som själv har jobbat på dagisar och också har barn i Helsingfors från Sannfinländarna. Och så har jag Marcus Andersén som är Helsingfors förälder. Och nu kommer vi in på den här frågan. Varför vill ingen jobba inom dagvården? Vad är det för problem? Vad fick du, Marika Sorja, för lön? Kan du berätta det? Och vad hände sen när man höjde de här lönerna?
Ungefär 2100 euro per månad för en barnskötare. Och vi fick så mycket löneförhöjning att till och med 25 euro per månad mera. Att där märktes hur mycket vi uppskattas. Att man får ju inte ens en bussbiljett för 25 euro i månaden. Och det arbetskläder. Många yrken har arbetskläder till sina anställda. Men på dagis så är det utekläder och bra skor och sådana kläder som det går att ta emot avföring på och allt möjligt annat som kommer under dagen. Så det är allting man måste själv skaffa. Och av den lönen så... Det, i Helsingfors så får man ju just betalt hyran med den där lönen. Att det, en annan sak någonstans i Österbotten var det inte kostar så mycket att leva. Men i Helsingfors så måste ju göras någonting. För med 2100 euro i månaden och ha tre barn, det är liksom en sån sak att det, man vill inte jobba på den branschen.
Mm. Vad tänker du, Markus Andersen, du har haft dina barn på dagisar under de här åren när vi talar om den här lönen och den här löneförhöjningen. Du har betalat dagisavgift för dina barn och skatter och så vidare. Vad tänker du om den här nivån?
Nu är ju den där lönen ohållbar. Det är svårt förstås. Sen det att kunde dagisavgiften vara högre? Jag kan anse att den kunde vara högre, men jag kan förstå att det är många som för vem det inte är möjligt. Det kan vara värt att notera att vi bor på Drumsö. Och där finns utöver de fyra, fem svenska enheterna, tre eller fyra privata dagis. Och det är lite trafik från och till de här. De här privata dagisarna är ju lite dyrare, men jag vet inte hur mycket, men har sen nivån varit högre där, vad jag nu har talat med vänner och bekanta, så inte hade varit märkbart högre. Men det, som sagt, för min del så kunde nog de bara lite högre, de där dagisavgifterna.
Mm. Vad tänker ni här, Martina Hansalto?
Jag tänker att när det gäller de privata dagisarna i Helsingfors så är det ju nästan utan undantag så att de är köpavtalsdagisar. Mm. Vilket betyder att de har ganska långt samma villkor. Ted nämnde här den här servicesedeln och den är kanske en av de få frågor som liksom delar utbildningsnämnden politiskt. Vissa tycker att servicesedeln skulle kunna vara en möjlighet. Jag hör till dem som tycker att man absolut åtminstone borde ta en grundlig titt på vad man tror att hur det skulle kunna förbättra det här läget som vi har just nu. Mm. Men jag tror också att det är viktigt att säga att utan de privata tjänster liksom beviljar oss de här möjligheterna i Helsingfors på svenska, så skulle vi aldrig klara av dagvården på egen hand.
Mm. Kan du ge ett litet konkret exempel på den här servicesedeln, eftersom den figurerar mycket?
Ja, Ted kan det här bättre också, för att hans parti har varit aktivare i den här frågan. Men servicesedeln handlar ju alltså om en kompensation som du får av staden för att du använder en annan tjänst än stadens tjänst. På samma sätt som du kan få servicesedlar i sjukvården. Men Ted kan det här bättre.
Mm, och det anser ni båda här i studion nu från Helsingfors beslutsfattarsida, så att säga politikersidan, att det skulle vara en lösning.
Jag säger för min personliga del, jag är inte helt säker på vad hela min grupp tycker om det här, men jag tycker definitivt att man borde ta och titta på det eftersom vi har en akut situation.
Alltså, det finns vissa faktorer varför det skulle vara jätteviktigt, speciellt för Helsingfors. Och det är det att vi har ett ganska litet nätverk av svenskspråkiga dagisar till slut och slut. Speciellt om man tittar på hela geografiska området, var det finns privata dagisar främst i södra och västra delen av Helsingfors. Om man skulle möjliggöra det här med servicepomodellen, så skulle det gå och på sätt och vis jämka ut det här, så man skulle ha privata dagisar runt omkring Helsingfors mera till förfogande. Och det som är liksom tanken med det är att pengarna ska bara följa efter föräldrar som har barn. Oberoende om det får liksom, så då kan du ta en x antal och betala med det, och sen kan man sätta olika regler ovanför det, som antingen begränsar till exempel det att eller säga att hur den kvalitet man måste ha. Så man kan gå jättedjupt in på det och reglera det mycket mer än vad man kan nu reglera från oss politiker, det som finns nu på privata sektorn, som dagis i Helsingfors. Om man skulle ha den här regelboken och servicemodellen, så då kan vi gå mycket mer in i det och sätta dit mer spelregler än vad vi kan göra just nu. Så det skulle vara en förändring genom att vi skulle kunna på sätt och vis uppdatera spelreglerna för privata dagis som är nuren i Helsingfors. Om vi inte kommer med det där, så kommer det att leda till det att det på sätt och vis mindre dagis kan ha det svårare i fortsättningen än om vi gör det här nya systemet, tar i bruk det och gör sådana spelregler som funkar också för mindre ställen. Och vi har det här systemet med servicemodellen både i Vanda, Åbo, Uleåborg, Tammerfors. Jag minns inte exakt vad Espoos läger nu, de skulle granska, de skulle ta det här med, vet inte exakt om hur det är just nu där, men att en grej som har med det här att göra också är den här kompensationsnivån som man får från staten till kommunerna betalas på olika sätt i de här olika modellerna. Om man har inte höjt den här modellen som Helsingfors har, så mycket som man har höjt servicemodellen från staten. Mm. Så vi skulle få därifrån också mera skattepengar tillbaka till Helsingfors som vi skulle kunna använda till servicen som vi erbjuder ut via dagis om vi skulle ta den här servicemodellen i bruk. Mm. Jag är helt färdig med det att vi skulle kunna sen kolla hur den här spelregeln som fassar till en bred skara politiska partier och göra en sån här spelregel att det funkar. Men om vi inte har det här i bruk så kommer vi ha det svårt att få det att funka på sikt.
Mm. Precis.
Och det kan man kanske säga ännu att våra privata svenska dagisar har ju alltså samma plan för småbarn, de följer samma plan för småbarnspedagogik och det där, och har liksom på det sättet gemensamma spelregler. Mm. Sen finns det ju lite dåliga exempel från den privata sidan från de senaste åren, och det är helt klart att regleringen, det räcker inte bara med att ha en reglering utan den måste också följas.
För att den, ja,
det var det. Jag funderar på det här när det var tal om de här barnskötarnas löner, så det lilla jag förstår av det här så inte de där lönerna är ju märkbart bättre på den privata sidan. Nej. Vad jag förstår sådana här dagis, alltså gäller pedagoger men också barnskötare, att om jag hörde, vet inte om det här stämmer, men att de till och med kunde betala sämre.
Ja. Men där har man ansett att en av fördelarna som de privata har är att där finns större möjlighet till flexibilitet i till exempel dina jobbtider. Okay. Och sånt, vilket har gjort att de har varit attraktivare.
Okay. Mm. Men av någon anledning så är det många som inte vill jobba med barn, så att
nej,
säga. Som
nej, och det här oroar mig jättemycket som liksom fyrabarns mamma och allt möjligt och beslutsfattare och finländare och vad som helst. Jag ser att vi håller på att gå mot någonting där det är jobbigt att ha barn och det är jobbigt att köta barn. Och då tänker jag, att var hamnar vi då?
Mm. Marika Sorja, du valde ändå att utbilda dig och börja jobba på dagisar. Du jobbar där i 5,5 år, nu jobbar du med annat. Och när du berättade om din lön så sa du att det var inte värt det. Vad skulle behövas för att det skulle vara värt det att jobba där igen?
Alltså själva jobbet, det måste man ju säga, att det är det ljuvligaste jobbet som finns. Det är kreativt, man får sjunga dagarna långa, man behöver inte hålla en enda ton rätt. Liksom det är att vara karaoke hela dagen. Det är ljuvligt och man får liksom använda hela sin person och man blir älskad för den man är. Liksom det är ett helt härligt jobb, det är det ju. Och sen om man har bra kollegor också så det är ju, som bäst så känns det ju inte som jobb alls, utan det känns som att leka hela dagen. Men när det inte är som bäst, nästan någonsin, när det inte finns vikarier, någon är sjuk hela tiden, det finns specialbarn som är integrerade dit och inte får den stöd de behöver. Det finns så mycket annat kacka där runt omkring det där hela fina jobbet, så den där lönen är inte värt det.
Mm. Så det är lönen och sen är det också liksom omständigheterna, gruppstorlekar, antalet liksom annan personal på plats och så vidare som du talar om.
Precis, och sen de gångerna som man får sen vikarie så kan det vara någon som kanske har kött sin lillesyster hemma men ändå inte har någon slags kompetens till att ta hand om en grupp med barn. Och då har man ett extra barn där, ett vuxet extra barn där som man måste hela tiden handleda, att nej, sätt rätt håll om de byxorna på det där barnet, och nej, du kan inte skrika till det där barnet att det är 2 år gammalt barn, och det är, ja, det är så många saker. Och sen finns det här som Ted sa, inneluftsproblemen. Jag tycker det är jättefint att Ted tog upp det, för det är så massor med dagisar som har inneluftsproblem och skolor, men dagis nu när vi talar om, så man är trött hela tiden av den här inneluften, man mår dåligt, människor är borta hela tiden och sen blir den här onda cirkeln av vikarier och trötta kollegor när någon är borta hela tiden och någon mår dåligt hela tiden.
Mm.
Att det här inneluftsproblemet hör faktiskt till den här diskussionen också.
Jag inflickar med en liten fråga här, sen får du Tedapter säga, men du talar nu för det mesta om de svenskspråkiga daghemmen, men är det här ett problem bara på svenska sidan?
Nej. Det,
för du har också sett...
Ja, jag har jobbat för Seure då, som vikarie också inom dagis i Helsingfors på finska sidan också. Där är likadana problem, där är massor med ny personal varje dag nästan och man känner inte ens sin kollega i gruppen bredvid. Och sen är det ju på svenska dagis finns det inte så mycket mångkulturellhet, men där på finska dagis i vissa delar av Helsingfors så finns det ju grupper med, som är nästan fullt med barn som inte kan finska eller svenska, utan alla talar nästan olika språk, och det är jätteutmanande för pedagoger och barnskötare då, att man måste ta hand om tryggheten, ja, det går att hålla de där barnen vid liv, men att få i samman en pedagogisk vardag och en rolig vardag för barn som inte förstår ett ord vad du säger. Så det är ju helt sen en annan utmaning, och det tröttnar ju ner personalen på ett annat sätt.
Det ställer kanske krav på mindre grupper och mera personal. Mm. Det är där.
Då när vi tänker på att vi får det här funka och löpa liksom på sikt, så det ska funka bättre. Så vi måste höja på lönerna, det är klart. Men liksom utöver det, så det som Marika till exempel just lyfter fram, så det är att vi vet att vi har för många ställen som Helsingfors dagis alla skolor som har inlyft problem. Och det är ju inte att bara för säkerhets skull nu, så säger vi bara så att det är stadsmiljösektorn som ansvarar för de där själva lokaliteterna. De är för tröga för att få det i skick. Och då om vi vet att vi kommer ha ett större behov av antal dagisar, och sen finns det sådana som vi måste renovera som kommer att vara ut ur bruk. Så desto mer vi också ska kunna sätta lite mer privata daghem lite hit och dit runt omkring Helsingfors, så det skulle underlätta läget. Det är inte en lösning för alla problem, det skulle vara en orsak för den där liksom service, den modellen skulle vara bra. Och sen det skulle också möjliggöra det, den där regelboken som jag bara nämnde kort. Så det är som man kan skriva in dit till exempel, att man måste ha x antal procentenheter, till exempel specialbarn, eller barn med främmande språkbakgrund, som skulle vara en dellösning till det, att då skulle man minska lite på trycket på enstaka daghem på offentliga sidan. Och då skulle man kunna på sätt och vis göra det jämligare den här ansträngningen i olika dagar. Mm.
Precis, Martina
har sagt. Och sen tycker jag att det är viktigt att komma ihåg två saker, och det är det att för det första så har ju Helsingfors, trots att vi har de här personalutmaningarna, så har man beslutat sig för att ha en strängare stipulation av gruppstorlekarna. Lagen skulle tillåta oss att ha en vuxen per 8 barn och vi har en vuxen per 7 barn. Det är klart att om det är sen en vuxen per 20 barn ute på gården, så glädjer det här inte någon. Men i sig är det en viktig markering. Det andra är det att jag hör till dem som ser ju att de här nyfinländarna gärna inte ska ses som ett problem, varken i småbarnspedagogiken eller någon annanstans. Det finns ganska bra resurserat, åtminstone i tanken och i planerna resurserat, hur det är meningen att man ska jobba med de här barnen som har andra modersmål än de officiella i Finland. Och, det där, och jag ser att här finns ju också de här positiva diskrimineringspengarna som används delvis för det här, vilket betyder att vi eftersom som det ser ut för tillfället som att liksom de finländare som föder mera barn är de finländare som kanske inte är födda här, så betyder det att det här kommer inte att försvinna någonstans. Det här får vi bara lära oss att leva med och hitta en modell för hur de här barnen kan få en småbarnspedagogik på samma nivå som de som talar finska eller svenska.
Precis. Mm. Har ni kommentarer till det här? Det är adapter.
Kanske alltså det är, vi talar om samma sak men lite på olika sätt med Martina ibland. Men det här med nyfinländare, så ifall vi inte sköter det tillräckligt bra, så då blir det lätt så att man kan skylla på dem. Eller det kan man bli liksom en syndabock för vissa saker. Och det är liksom, för att få saker att löpa smidigt, så då måste man ta det här i beaktan allt mer. Vi har inte ännu liksom en andelen nyfinländare som barn på svenska sektorn är mycket mindre än på finska sidan i Helsingfors. Men det kommer inte att vara så här liksom i långa sikte. Och då liksom vet vi att det kommer att stiga på svenska sidan också. Och då måste vi bara liksom sätta infran och personalen och sådana andra lösningar som kanske behövs. Så till exempel här med PD-finansiering, att de resurserna är tillräckligt stora och så vi får det att funka. Och då blir det en grej som inte blir ett problem på sätt och vis, utan då liksom funkar allting som det ska för alla.
Mm. Marika Sorja.
Ja, det är egentligen helt samma liksom, hur man tänker. Att tänker man det som ett problem eller tänker man det som en stor, fin, jättekiva grej? Pointen och det viktigaste är alltså det som händer i praktiken, att personalen där på dagis, de har den som vardag, och de har problem och de har utmaningar och de vill ha stöd till det och de vill ha tillräckligt mycket hjälp till den här saken och de kan inte vänta i 5 år att det här löser sig. Mm. Att jag skulle rekommendera för de flesta politiker att ta en vecka på dagis, leka vikarie i en vecka på Helsingfors dagis, så skulle jag tro att det skulle väcka en hel del folk. Inte alla, vissa politiker vet nog vardagen och jag är tacksam helt över partigränser för varenda en som vet situationen, men en vecka som vikarie på dagis i Helsingfors så skulle nog göra bra.
Mm. Vi ger den sista kommentaren till Marcus Andersen här som är Helsingfors pappa och skattebetalare. Vad skulle du ha för önskemål, prioritet nummer 1 på en lista för att din stad skulle bli ännu mer familjeorienterad och attraktiv för småbarnsfamiljer?
Nu är det den där resurseringen, att det finns tillräckliga utrymmen och tillräckligt med personal. Det är förstås ett jättestor helhet. Som en liten sån här, en enskild detalj är det att föräldrarna är också mer krävande i dagens läge. För lämnar man in ett barn på morgon och hämtar det på eftermiddagen och var det vid liv så var man nöjd. I dagens läge mera och mera så finns det, ska jag säga, krav på den där kommunikationen. Föräldrarna är relativt insatta i den här liksom olika den här pedagogiken och kräver den också. Och det jag har märkt bara är det att den här, liksom, det finns en mismatch i önskemål och hur sen personalen kommunicerar det här. Det betyder inte att de inte har utfört det, utan det är bara det, den här kommunikationen. Och det leder sen till ett sådant liksom gråll. Och när man sen ses varje morgon, om man tycker att gick det nu bra eller gick det inte, så när det bygger på, så det där är något man ska kunna liksom bara lära sig att kommunicera åt båda hållen, det här att hur fungerar vardagen.
Mm. Det var bra ord att avsluta den här debatten med. Du har hört Slaget efter 12 som idag har ventilerat dagvårdens kris i Helsingfors. Tack för att du har lyssnat och jag tackar också de medverkande Helsingfors-politikerna Martina Harms Aalto SFP och Ted Apter Samlingspartiet, Helsingfors pappan Marcus Andersen och Marika Sorja från Sannfinländarna som också har jobbat på flera daghem i Helsingfors. Mitt namn är Ann-Charlotte Åkerholm. Trevlig fortsättning på den här dagen. Och den här nya veckan. Tack och hej!